Yle.
AY-femkantens vårdcentral AB, är det det som är framtiden för den kommunala hälsovården? I och med social- och hälsovårdsreformen, SOTE-reformen i folkmyn, det vill säga sättet som du som invånare åtnjuter hälsovård, så kommer mycket att ändras i framtiden. Regeringen har föreslagit att vården sköts via bolag för att både privata vårdbolag och den offentliga vården ska kunna tävla på lika villkor om rätten att få utföra vård. I huvudstadsregionen ser det ut som det skulle bli landskapet Nyland som gör den här bolagiseringen av vårdtjänsterna. Helena från Aftan, hon ringde upp Kristoffer Massar som är stadsdirektör i Grankulla. Vi låter honom förklara det här konceptet.
Det här det blir, troligen blir i bolagsform sen under landskapet, och så det är inte någon överraskning, men det betyder inte att vi skulle måste bolagisera, utan i praktiken blir det ju sen landskapet som får då bilda under bolaget. Det kommer att bli en sån här produktions, som känner till, så delas det på den beställaren och på den som producerar SOTE-tjänsterna, och troligen kommer den här produktionen då att delas upp då i ett antal olika bolag. Att säkert den här specialsjukvården kanske blir en större helhet eller till och med en enda helhet, men sen troligen speciellt i Nyland så kommer det bli en bunt olika bolag, säkert då kanske i Västra Nyland och Östra Nyland och Centrala Nyland då är det ju frågan att hur blir det sen i huvudstadsregionen, men att kommunerna kommer inte att vara ägare av de här bolagen, utan det är då landskapet som kommer att äga dem.
Så alltså Kristoffer Massar som är stadsdirektör i Grankulla. Med mig i studion nu har jag två stycken beslutsfattare från landets största stad, Harry Bogomolo från Samlingspartiet. God morgon.
God morgon, god morgon.
Och Thomas Wallgren från Socialdemokraterna. God morgon.
God morgon.
Ni sitter bägge i stadsfullmäktige i Helsingfors, och det är ni som kommer att fatta beslut i den här frågan förr eller senare. Harry, ditt parti, Samlingspartiet, och du är för en bolagisering. Thomas, du och ditt parti är emot det här. Harry, du får börja. Vilka är fördelarna med en bolagisering av hälsovården i en stad som Helsingfors?
Då vill jag först dra en distinkt gräns mellan termerna här. Alltså vi talar om bolagisering och icke om privatisering. Och det är två olika saker. Nämligen den här bolagiseringen sker på det viset att landskapet då, eller landskapets servicebolag kommer att stå som ägare, det vill säga samhälle i princip och i praktiken. Så det är nu närmast för att man ska kunna ha en vettig konkurrens mellan den privata sektorn och den så kallade nya semiprivata kommunalt eller landskapsägda sektorn. Annars kan man ju inte få fram de rätta resultaten och rätta talen. Det är en effektivitet som vi nu söker efter. Ju mera folk vi har och ju mindre resurser, desto bättre effektivitet behövs det.
Thomas?
Ja, vi vet ju historiskt att när vi har den här bolagsformen av produktion inom social hälsovård, så får vi dubbelt dyrare produktion, men med samma nivå, genomsnittlig nivå, större orättvisa. Så det är en helt förkastlig reform. Det som är i bakgrunden här är en civilisationsförändring, att folk tror att marknaden kan lösa de problem som staten inte kan lösa. Och den överdrivna marknadsgivare vi nu har är den som huggar sönder samhället i små bitar och gör att vi får sådana fenomen som Trump och Brexit och sånt i Europa. Så det är en del av en historisk utveckling där det stora problemet ur den vanliga människans synvinkel är det att de här bolagen som konkurrerar på marknad, till exempel om vård av äldre finlandssvenskar i Helsingfors, så de går ibland i konkurs, och då står patienterna där utan vård och utan kontinuitet i sin vård. Så vi har mycket starka hot på den här individnivån i samhället, men också mycket stora hot i fråga om samhällsutvecklingen överlag.
Jag har nog svårt att säga att ett bolag i branschen som ägs av det offentliga, att det skulle kunna liksom gå i konkurs eller inte klara sig i konkurrensen. Den risken ser jag nog inte alls, Thomas.
Ja, det är ju så att, vilket går på teknik här, men just detta, att de måste kunna gå i konkurs är en förutsättning inom EU-regelverket.
Visserligen.
Men en annan sak är den att det är ingen idé att konkurrensutsätta om inte upphandlingen kan vinnas av privata företag som kan gå i konkurs. Just därför har ju Danmark just återtagit det här beslutet att konkurrensutsätta åldringsvården.
Hur är det sen då, till exempel om vi tar bolag, så ett aktiebolag har ingen skyldighet att vara transparent eller publicera styrelseprotokoll, mötesprotokoll, sånt här, det ser vi till exempel i Västmetrobolag i Esbo. Hur garanterar det här då invånarna och skattebetalarna att företaget faktiskt sköter sig och gör som det ska, om ingen har, inte ens fast staden äger ett bolag, att den inte har insyn i det här?
Vem är nu skattebetalaren? Jag menar, vi har ju ett revisionssystem system. Jag tycker inte att gemene man ska gå och syna kvitton i varsken i hälsovården eller någon annanstans heller. Det är klart att det ska vara ärligt och rätt framt alltsammans. Men vi har ju ett revisionssystem som ska fungera. Och det är ju demokratiskt valt i 100% av fallen.
Ja, det är klart att här finns en korruptionsrisk. Här finns också en möjlighet att öppna som nuvarande regler för bolagiseringen, så får till exempel fullmäktige som Bogomolf och jag ingen insyn i finanserna för de bolag som vi då kommunerna äger. Men i framtiden kan det kanske vara möjligt. Det största problemet här är det att om den här bolagiseringen genomförs, så kommer de kommunala bolagen inte att konkurrera på lika villkor på marknaden med andra, utan de kommer att konkurrera med globalt verkande koncerner som är skatteparadisföretag som alltid har en 20% i fördel med alla andra bolag genom att inte betala skatt. Så det blir race to the bottom, alltså det blir kamp om vem som kan ge de billigaste erbjudandena, och då har de också de små privata rejäla gammaldags aktörerna svårt att hävda sig i konkurrensen med de globala skurkarna.
Det är nog ett gammalsocialistiskt påstående där.
En ny verklighet.
Nej, det där med att man har att den här skattefördelen uppstår. Skatt betalar man ju bara på den egentliga vinsten och inte på omsättningen. Och på vänsterhåll så blandar man ofta ihop det här att omsättningen är lika med vinst är lika med skatt på omsättningen, och så enkelt är det ju nog inte, och det vet
du
själv
lika väl. Men
det
är inte för att Mehiläinen inte betalar skatt i Finland.
Nej, jag sover precis lika gott om Mehiläinen har skött om min krämpa eller om den har skött sommar.
På tal om Mehiläinen, igår briserade en stor nyhet om kapitalförvaltningsbolag och Mehiläinen och Luxemburg. Mer om det här riktigt strax. Yle Vega. Vega. Social- och hälsovårdsreformen, den kommer, ingen vet riktigt när, hur eller varför, men den är på väg, och en av de sakerna som ska ske då bland annat är att kommunal hälsovård ska tävla på lika villkor som privat hälsovård om rätten till uppköp från kommunernas och städernas sida. Och med mig här i studion så har jag nu Harry Bogomolov som sitter i Helsingfors fullmäktige församlingspartiet. God morgon
igen. Jo.
Thomas Wahlgren som sitter i fullmäktige för Socialdemokraternas räkning. God morgon igen.
God morgon.
Och vi har pratat alltså lite om det här med bolagisering, för- och nackdelar. Och en av de här sakerna som jag blev fundera på var det att igår så briserade ju nyheten om att Lasse Männistö som sitter i Helsingfors fullmäktige för samlingspartiets räkning också i stadsstyrelsen och många andra högt uppsatta chefer, Mehiläinen har jobbat där nu, tidigare riksdagsledamot, förvaltar andelar i bolaget via då kapitalförvaltning i Luxemburg. Det här har inte varit väldigt offentligt och det kom fram nu. Mehiläinen är ju då inte ett offentligt börsnoterat företag, vilket betyder att vem som helst kan inte köpa aktier i bolaget. Till exempel vårdpersonalen har inte haft den möjligheten. Och ledningens ägande nämns inte heller i Mehiläinens bokslut eller årsberättelser. Och då är Mehiläinen ett av de företagen som ligger väldigt nära till att erbjuda sina tjänster då Helsingfors om några år kommer att börja konkurrensutsätta vårdtjänsterna. Vilken signal sänder det här till oss som invånare och skattebetalare och utnyttjare av de här tjänsterna? Thomas?
Ja, här ser vi tydligt att det skurkar ut och går i den här reformen. Vi måste stoppa bolagiseringen. Det är en jättelik förändring. Det har blivit globalt, det blir frivilligt för de rika att betala skatt. Och det blir frivilligt för stora företag att betala skatt. Och det betyder alltså att bolagiseringen är en jättelik gåva på ungefär 20 miljarder euro per år från de finska skattebetalarna till skatteparadisföretagen. Det är en mycket, mycket stor förändring i vårt samhälle.
Harry, det här frågan om din partikollega.
Det 20 miljarderna, det är nog en intressant summa, för att om 20 miljarder är skatt, så hur mycket är då vinsten, Thomas? Kan du räkna ut det?
17 miljarder är minimum och 30 miljarder är en del. Det är frågan om att det är en summa som kommunen och den offentliga sektorn lägger ut på sociala hälsovård.
Alltså du utgår då från, nu talar du igen som alla andra socialister, du blandar ihop begreppen omsättning och vinst.
Men du har ett marknadsvärde på 17,30 miljarder, och det marknadsvärde ska nog konkurrensutsättas.
Ni får
Vi tar rent allare person. Harry får tala till punkt, sen får Thomas svara.
Harry ställer en fråga, jag får svara på den.
Ja. Det där, vi vet ju alla att om någonting kostar 100 enheter så blir det en vinst på kanske 10, och på den vinsten betalar man en skatt, så det är inte liksom samma sak som 100, utan det då i det här fallet någonstans kring 0,2 eller något annat liknande. Men hur som haver så det där det här att vem som äger de här företagen, så det har ju inte offentliga något att göra med i och för sig.
Varför inte?
Nej, varför skulle vi ha det? Vi lever i en fri marknadsekonomi, gudskelov.
Men särskilt om det är en person som både äger bolaget som levererar tjänsten och sitter i en styrande organ som beställer tjänsten. Där finns väl ett problem?
No, där finns naturligtvis ett evighetsproblem, men att, jag tror inte att det är givna exempel att vi hamnar i en situation där en sån person som är ägare i ett sådant företag kommer åt att besluta de här frågorna överhuvudtaget. För att vi har ett evighetssystem som vi följer mycket noga i den här staden.
Det är intressant att Lasse Männister då är mycket aktiv i beredningen i den här frågan. Men låt mig komma tillbaka först. Det är klart att det är en marknad på mellan 17 och 30 miljarder euro per år.
Och nu pratar vi alltså om hälsovården i Helsingfors?
Nu är det här är riksnivå.
Okej, okay. Men om vi fokuserar på Helsingfors?
Och på Helsingfors nivå så är det ungefär 2,5 miljarder per år, någonting sånt. Och den ska då konkurrensutsättas. Nu är det ett problem att den offentliga sektorn då måste konkurrera med bolag som inte har insyn i och som inte betalar skatt. Jag tycker det är ett stort problem, och det får med sig inte bara det att vi får sämre möjligheter att offentligt finansiera vår vård, och vi får mindre kontinuitet i vården, större risker för den enskilda patienten. Därför har vi i Helsingfors beslutat på mitt initiativ för några år sedan, och Bogomolov röstar nog för faktiskt, när vi beslöt för 3 år sedan att Helsingfors stad undviker samarbete med skatteparadisföretag. Det är bra att hålla på den fortfarande, hoppas jag.
Jag har med mig i studion Thomas Wallgren, fullmäktigeledamot i SDP i Helsingfors, och Harry Mogobolov, fullmäktigeledamot i Helsingfors Samlingspartiet. Tycker vi nu alltså då att Mehiläinen är det ett skatteparadisföretag eller inte efter de här senaste upptäckterna om kapitalförvaltning i Luxemburg? Thomas?
Ja, det är ju självklart att Mehiläinen hör till de skatteparadisföretagen. Det
har
vi inte länge.
Nej, jag har ingen orsak att bedöma det på det viset.
Här säger jag tusen tack till för den här morgonens diskussion. Thomas Wallgren, Harry Mogomolov, välkomna igen en annan gång.